en podcast från Aftonbladet.
En man är död efter en skottlossning i Haninge söder om Stockholm. Det var tidigare kväll som larmet om höga smällar kom in från området runt Haninge centrum. Och på plats så kunde polisen hitta en svårt skadad man som alltså skjutits med ett flertal skott.
Mordet i Haninge blev dödsskjutning nummer 47 i Sverige i år. Och därmed hade fjolårets dystra siffra 46 passerats redan efter bara drygt ett halvår. Offret hade under flera år varit involverad i en av Stockholms blodigaste gängkonflikter som pågått i nära 10 år och krävt nästan lika många liv. En strid där tidigare vänner nu plötsligt blivit varandras dödsfiender. Det här är Östberga-konflikten, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Det här avsnittet börjar vi på Södermalm i Stockholm. Det är mitten av september och vi är på väg in på ett café. Klockan är strax efter 4 på eftermiddagen. Inne på caféet är det varmt och mysigt. Pinstolar, pastellfärger, lite affischer på väggarna och 2 prideflaggor som hänger snett bredvid kassan. Frank Sinatra spelas i bakgrunden. Just idag sitter det några barnfamiljer här och fikar. Ett barn som är lite för stort för barnstol har fastnat i just en barnstol. Mamma får hjälpa till. 74. Anledningen till att vi är här är en händelse som utspelar sig här den 11 januari 2022. Utåt sett är det som händer helt och hållet odramatiskt, men under ytan rör det sig desto mer. Det som händer är följande. Tidig eftermiddag den 11 januari stannar 2 bilar till utanför kaféet. Ett antal personer hoppar ur bilarna och går in på kaféet. En i sällskapet är en 27-årig man som vi kallar Viktor. Exakt vad Viktor och de andra pratar om inne på kaféet vet vi inte. Men det går att föreställa sig att de pratar om begravningen de nyss varit på. Begravningen för en utpekad gängledare som 3 veckor tidigare skjutits mitt i en hotellobby i centrala Stockholm. Kanske funderar de även över sin egen säkerhet. Viktor brukar behöva tänka på det. Han har flera gånger befunnit sig i situationer där han med nöd och näppe kommit undan med livet i behåll. Han har dessutom haft täta band till den utpekade gängledaren som nyss skjutits i hotellobbyn och har länge misstänkt att någon eller några är ute efter honom också. Men den här dagen händer inget dramatiskt. Inget som märks i alla fall. Sällskapet sitter på kaféet ett tag och går sen ut till bilarna. Vart Viktor tar vägen den här kvällen vet vi inte. Det vi däremot vet är att han, drygt ett halvår senare, hittas på en gata i Haninge söder om Stockholm. Han är skjuten med flera skott i huvudet. Han dör senare av sina skador. Viktor blir 27 år gammal. Det här är berättelsen om en av Sveriges blodigaste gängstrider, Östberga-konflikten. Det är en historia som börjar med anklagelser om att någon stulit kokain, men som med åren kräver liv efter liv efter liv. I konflikten har vänner blivit fiender och fiender blivit vänner. Nu, nästan 10 år efter konfliktens början, har den lett fram till en tingssal i södra Stockholm. Vi är i Södertörns tingsrätt. Det är morgonen den 14 september. Klockan har precis slagit 9 och vi är på väg in i säkerhetssalen. Samtidigt som vi går in släpps de 2 åtalade in. Handfängsel plockas av och de sätter sig bredvid sina försvarsadvokater. De är båda klädda i vita tröjor. Den ene har grått, tunt hår och ser lite sliten ut. Men han är inte anledningen till att vi är här. Vi är här på grund av den andra som åtalad. Den man som vi kallar Escobar. Ett smeknamn han själv gett sig i ett flertal chattloggar. Han är runt 25 år gammal, klädd i vit t-shirt, ser nyklippt ut och har ansatt sitt skägg. Det är svårt att avläsa vad Escobar tänker på när han blickar ut över salen. Ibland ser han obrydd ut, andra gånger lyssnar han fokuserat. Kort senare inleder domaren dagens förhandling.
Ja, då ska vi hålla huvudförhandling i detta mål. Mitt namn är Kian Ambra, jag är ordförande i rätten. Jag har med mig 3 nämndemän som dömer tillsammans med mig.
På åhörarplats har ett 10-tal personer samlats. Flera som tycks vara vänner till de åtalade, några män i 50-60-årsåldern. Alla lyssnar uppmärksamt när domaren pratar. En yngre kille klädd i dunväst sitter och skakar på ena benet. Efter en del formalia lämnar domaren över ordet till åklagaren Eva Wintzell som får berätta vad det här målet handlar om.
Vi har ett yrkande enligt en något justerad beskrivning som gavs in igår som jag antar att ni har fått.
Ja.
Som är daterad den 13. Och det är det då endast och det yrkas ansvar för förberedelse till mord. I andra hand anstiftan förberedelse till mord. I tredje hand stämpling till mord.
Det här målet handlar om mordplaner. Mordplaner som enligt åtalet aldrig går i lås. Men där de utpekade offren senare kommer att mördas. Det är en snårig och blodig historia som kretsar kring den kriminella gruppering som gått under namnet Östberga-nätverket.
Östberga-nätverket är vad polisen brukar kalla för ett lokalt förankrat kriminellt nätverk. Så det är en gruppering av kriminella som samlas vid ett geografiskt område.
Det här är Kristoffer Nilsson, reporter på Aftonbladet som bevakat gängkriminaliteten i flera år.
Och historiskt så har Östberga styrts av en brödraskara i en familj. De här bröderna har haft tydliga ledarroller och bedöms vara de som har styrt vad nätverket ska ägna sig åt.
Ja, nätverket har enligt polisen framförallt styrts av 4 bröder. Själva gänget har också varit tydligt knutet till en specifik plats.
De har bott i ett höghus uppe på Östbergahöjden och deras bostad har blivit något av en samlingsplats för alla ungdomar som har genom åren kunnat rekryteras in.
På vissa sätt liknar Östberga-nätverket andra kriminella gäng i Stockholms förorter. Men på några sätt sticker nätverket ut.
De flesta lokala nätverken de bedriver sin kriminalitet på platsen. Vårby-nätverket säljer mycket i Vårby och så vidare. Men Östberga är en väldigt dålig plats om man ska syssla med mycket narkotikaförsäljning. Den ligger liksom isolerat högt upp på en kulle och det går en lång, lång backe upp.
Det här gör att Östberga framförallt tycks ha ägnat sig åt att köra ut narkotika till köpare över hela Stockholm. Men det är inte det enda som är speciellt med nätverket.
Östberga-nätverket är inblandade i några av de värsta våldsspiralerna som Stockholms polisen har sett.
Ja, Östberga-nätverket har under nästan 10 års tid knutits till en våldsspiral som krävt ett flertal liv. För att förstå det hela tar vi det från början. Och allt börjar för snart 10 år sedan.
Ja, det börjar ju sommaren 2013. Då är det en person med kopplingar till Östberga-nätverket som skjuts flera gånger i underkroppen. Och bakgrunden till det ska vara en narkotikaaffär som på något sätt har gått snett. Och de som misstänks ha utfört skjutningen, det är Bredängsnätverket. Det här är liksom startskottet på konflikten mellan Östberga-nätverket och Bredängsnätverket.
Den här konflikten ska leda till ett flertal mord. Och det som verkligen får våldsspiralen att börja snurra är att en av de 4 Östberga-bröderna skjuts ihjäl.
Dagen efter sker ytterligare ett mord. Det beskrivs som ett hämndmord. Och där någonstans är den här våldsspiralen liksom bortom kontroll.
Sen följer flera våldsdåd. I ett av dem skjuts en utpekad ledare för Bredängsnätverket ihjäl. Enligt polisen kan uppemot 10 mord kopplas till striden mellan de 2 nätverken. Men sen händer något.
Det är i sommaren 2020. Då skjuts en man med kopplingar till Östberga-nätverket ihjäl. Men polisen märker ganska snabbt att för första gången här så är det inte i Bredäng man letar efter en skytt, utan det här tror man är en intern uppgörelse.
Ja, inledningsvis är det lätt att tolka mordet som ännu ett dåd i konflikten mellan de 2 nätverken. Men polisen märker snabbt att något inte stämmer. Den här skjutningen verkar inte vara kopplad till konflikten, utan polisen tror att det handlar om en intern uppgörelse inom Östberga. Anledningen till att just det här mordet ska få så stora konsekvenser har att göra med den mördade mannens familjebild.
En framträdande medlem ur Östberga-nätverket är bror till mannen som skjuts ihjäl.
Det är här Escobar kommer in i bilden. Mannen vi träffade som snabbast i rättssalen i början av avsnittet. Han har under flera år haft en tongivande roll i Östberga-nätverket och tycks ha varit mycket nära ledarbröderna. Men någonting har skurit sig.
Den här då mannen som vi brukar kalla för Escobar har hamnat i konflikt med det ledande skiktet i Östberga. De här ledarbröderna, om man nu kallar dem så. Ledarbröderna anser att Escobar och hans bror undanhåller de brottsvinster.
Escobar och hans bror anklagar å sin sida ledarbröderna för att ha stulit tillbaka pengarna.
Så det är en konflikt om pengar och som väldigt snabbt utvecklas till en blodskonflikt när då Escobars bror skjuts ihjäl.
Mordet ska förändra allt för Östberga-nätverket. Mordet på brodern är än idag ouppklarat. Men enligt polisen leder det till att nätverket splittras i 2 delar.
I det nya Östberga så är det den här då mannen Escobar som är den tydliga ledaren. Det märker man vid kontroller att han är den som för talan när han kontrollerar tillsammans med andra medlemmar. Och på motsatt sida då i det gamla Östberga så är det fortfarande då de då kvarlevande bröderna ur den här ledande familjen.
Några månader efter broderns död träffar en polis Escobar på en trampolinpark.
Och han berättar då väldigt öppet om ett starkt hat och hämndbegär, att han vill krossa de här nu som han ser som sina fiender. Och han berättar att det här var min familj tidigare. De var som mina bröder.
Det här hämndbegäret tycks enligt polisen sätta en plan i rörelse. En plan som enligt åklagaren bygger på ett närmast osannolikt samarbete.
Ja, för det vi ser i det här åtalet nu som har gått till rättegång är ju resultatet av en ohelig allians. Då som åklagaren gällande är mellan Escobar och hans tidigare svurna fiender ur Bredängsnätverket.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är bakgrunden till målet som nu avhandlas i Södertörns tingsrätt. Enligt åklagaren har Escobar tillsammans med flera utpekade personer i Bredängsnätverket och Bandidos planerat att mörda centrala figurer i Östberga-nätverket. Åklagaren menar alltså att Escobar närmat sig sina gamla fiender för att ha ihjäl sina vänner. Allt som allt menar åklagaren att 6 personer involverats i mordplanerna. Men i rättssalen är det bara Escobar som är misstänkt. Åklagare Eva Wintzell förklarar.
Det är ju så att det är bara som åtalar här idag. Men samtidigt de här andra killarna är också misstänkta för det här. Men ingen av dem är så, vad vi vet i Sverige och tillgänglig.
Nej, 5 av 6 misstänkta är på fri fot. Någon tros befinna sig i Somalia. Någon annan i Turkiet. Men även om de inte är här spelar de fortfarande en stor roll i det här fallet. För det här målet, i likhet med många andra gängmål, bygger till stor del på material från krypterade chattar. Enligt åklagaren är det där mordplanerna formas och kommuniceras. Det handlar om en rad meddelanden skickade under 2020 och 2021. Allt börjar kort efter mordet på Escobars bror.
Men vi menar att det har satt framkom att det finns ett grundbeslut som är fattat då, som vi påstår någon gång efter mordet på och framåt efter sommaren då 2020, någon gång fram till november 2020, att det finns ett grundbeslut om det här.
Ja, åklagaren menar att gruppen fattar ett beslut om att de ska mörda utpekade personer knutna till Östberga-nätverket. I ett meddelande från den användare som åklagaren pekar ut som Escobar pekas 4 måltavlor ut.
Och sen kommer här en lista då från som jag menar är offer som man vill ta livet av. Horungen, torskat, 7 kilo sutt. Är i Kurdistan, typ 2-3 veckor till. Kommer ut om 3 veckor ungefär. Det här, vi kan få han genom hans tjej som har juristbyrå.
Det kan vara lite svårt att hänga med här, men enligt åklagaren pekar Escobar ut 4 olika personer som han vill ha mördade. Men efter ett tag tycks de inblandade personerna smalna av planerna och istället inrikta sig på 2 måltavlor. Åklagaren igen.
Utefter hur planerna också ändras, utefter målsägarens vistelser och åtkomlighet och olika saker som inträffar under vägen, så fattas ytterligare beslut, ett eller flera, om att mörda.
Det handlar om en av ledarbröderna i Östberga och Viktor. Alltså han som var på kaféet i början av avsnittet. I en chatt mellan de 2 inblandade mordbeställarna tycks de diskutera vem som ska mördas först. Den person som benämns som Tower är en av ledarbröderna.
Problemet är om man för Tower så kommer Tower tagga för alltid och vi kommer aldrig få en chans på honom. Däremot har inte samma möjligheter som Tower att bara tagga någonstans, så han kommer alltid vara kvar.
I chattarna tycks planerna konkretiseras. De pratar om att sätta en GPS-puck för att spåra de utpekade måltavlorna. Enligt åklagaren är Escobar involverad i att skaffa fram sändarna som sen ska placeras på måltavlornas bilar.
Och då menar vi att det finns chatt som vi kommer titta på där han pratar om att han själv köper och skaffar GPS-er. Och antingen så gör han så i det här fallet också, eller så har han andra killar som skaffar GPS-er åt honom och sätter fast då på offrens bilar.
I flera av chattarna syns sen hur de utpekade mordbeställarna följer offren i realtid. En av mordbeställarna skriver vid ett tillfälle att bilen är ute och kör. En annan svarar att de måste hålla koll på den hela tiden. Vid ett annat tillfälle blir det problem eftersom batteriet på spårsändaren tar slut.
Och det finns ju då, vi har inte något spårsändarbeslag heller, men vi kan konstatera att det finns ju då GPS-er med realtidsspårning, och det kommer vi se i chatten också hur man exakt vet var offren befinner sig.
I chattarna tycks också de misstänkta mordbeställarna prata om vapen och tillvägagångssätt. De skriver om specifika vapenmodeller som ska finnas redo och hur många skott magasinen rymmer. Det talas också om en lägenhet ordnad som gömställe för skyttarna. En tryckarlägenhet. Vid ett tillfälle verkar de ha fått tag på en skytt, men planerna sätts inte i verket den gången. Det här är en viktig del av planen, för enligt åklagaren har aldrig tanken varit att mordbeställarna själva ska utföra dådet. Hon menar att ska läggas ut på andra skyttar. Det här innebär att man i flera av chattarna kan se hur det skickas bilder fram och tillbaka på de utpekade offren. Det skickas även bilder på måltavlornas bilar när de står parkerade på olika adresser.
Eftersom de själva ju inte är utförare så behöver skyttar förses med foton. Det är så man ser i de här förundersökningarna ofta att skyttar behöver veta vem man ska skjuta helt enkelt. För de har ju oftast inte träffat offren i fråga utan behöver foton för att se att man då närmar sig rätt person.
Så här fortsätter det. Det handlar om mängder med meddelanden som skickas fram och tillbaka. Totalt 70 000 meddelanden skickas mellan de olika användarna. När man följer en av trådarna tycks de utpekade mordbeställarna vara mycket angelägna om att få det hela gjort. En av de misstänkta skriver i en chatt och understryker hur viktigt det är att det här ska bli av. Han skriver att det inte spelar någon roll om det är kvinnor och barn i närheten om de skulle hitta måltavlorna. Citat. Om det är flera på platsen ska alla ryka. Enligt åklagaren fortsätter planerna fram till i mars 2021. Men där tar spåren i chattarna slut. Det finns inga bevis för att just den här mordkomplotten går i lås. Men de båda utpekade måltavlorna kommer ändå att dö inom kort. I december 2021, två dagar före julafton, skjuts ledarbrodern.
Den man i 30-årsåldern som under onsdagen sköts inne på ett hotell på Kungsholmen avled senare av sina skador enligt polisen. Skottlossningen inträffade strax före klockan 12 på hotellet som ligger vid Fridhemsplan. Enligt Aftonbladet ska den misstänkte skytten ha lämnat brottsplatsen på elsparkcykel.
Mordet är än idag olöst, men en del av omständigheterna känner vi till. Vi hör Kristoffer Nilsson.
Det här var ju under tiden när man inte höjde på ögonbrynen ifall någon satt med munskydd vid en hotellreception. Och det här är fallet, så är fallet nu, att den misstänkte skytten sitter i en hotellobby och väntar tills måltavlan, Östbergabrodern, dyker upp i lobbyn. Går fram och avlossar flera skott. Beskrivs kyligt ha lämnat platsen och försvunnit därifrån.
Hans död innebär att tre av de fyra ledarbröderna i Östberga nu har blivit mördade. Drygt ett halvår senare skjuts även hans vän, den man som vi kallar Viktor, den andra utpekade måltavlan.
En man sköts med flera skott strax utanför Haninge centrum vid 20:06 på torsdagskvällen. Mannen avled senare på sjukhus.
Även det här mordet är olöst och det finns ingen som är formellt misstänkt. Kristoffer Nilsson om det lilla som är känt om mordet.
Mordoffret är en av Östberga brödernas närmaste män som har varit lojal med den här sidan under hela tiden. Han vet om att han har en stark hotbild mot sig. Polisen har varnat honom eftersom att man har sett att de här mordplanerna har diskuterats under en lång tid. Där han är en av dem som ska mördas. Och han har levt ett ganska försiktigt liv, förstår man. Och av vad vi har fått för uppgifter så misstänker polisen att han kan ha blivit lurad till platsen.
Det finns alltså inga bevis för att de mördats till följd av mordplanerna som det här avsnittet handlar om. Vi vet helt enkelt inte varför ledarbrodern eller Viktor har skjutits ihjäl. Men vi vet att de blivit dödade under former som påminner om avrättningar. Ytterligare två män som polisen knutit till Östberga-konflikten har mördats. En av Stockholms blodigaste gängkonflikter tycks därmed ha krävt ytterligare två liv.
för polisen så är ju det här en av de värsta konflikterna som har rasat i Stockholm. Och om man då backar till 2013 så är det ju väldigt många mord som har inträffat. Sedan förstår man också på polisens beskrivningar att det handlar både Bredängskonflikten och den interna konflikten om att det är såna sår som man inte tror går att lösa. Så det är våldsspiraler som jag tror man inte egentligen har något hopp om att de ska sluta av sig själv. Och ingen av de inblandade när man ser i hur de har kommunicerat med varandra har ju heller gett någon sån antydan.
Hur många allvarliga brott kan kopplas till den här konflikten egentligen?
Ja, men går man tillbaka till 2013 och framåt, vilket gör att vi pratar om både Bredängsnätverket och den interna Östberga-konflikten, så kan polisen koppla åtminstone 10-tal mord och flera mordförsök till det här. Och så det rör sig om väldigt många allvarliga brott. Det finns misstankar om sprängattentat och så vidare, grova misshandlar. Men den totala summan är ju såklart svårt att ha någon riktig överblick om, men åtminstone är det vad polisen kan misstänka.
Och konflikten tycks ju röra inkomster från den brottsliga verksamheten. Är det en vanlig förklaring till de gängkopplade skjutningarna som vi ser idag?
Ja, och delvis nej skulle jag nästan säga, för att både konflikten Östberga-nätverket och Bredäng och den här interna konflikten, ja, det startar om narkotika och pengar. Och det har vi även sett i många andra gängkonflikter i Sverige. Men det övergår ganska snabbt till något annat. Och delvis så handlar det om hur tröskeln för att skjuta ihjäl någon har blivit väldigt låg. Man har blivit utsatt för vad man uppfattar som en kränkning och svaret blir mord. Det är ju någonting flera kriminologer har pratat om och liksom varnat för hur det klimatet har blivit så mycket hårdare. Så ja, det handlar ofta om narkotika och pengar till en början. Men det som driver på spiralerna är ju de här hämnddåden.
När vi spelar in det här i slutet av september 2022 har dom ännu inte fallit i målet gällande mordplanerna. Escobar är inte dömd och ska därmed betraktas som oskyldig. Det är värt att påpeka igen att varken åklagare eller polis gör någon koppling mellan de här mordplanerna och faktumet att offren nu har dött. Under första förhandlingsdagen pratar vi med Escobars försvarare, Ersin Aziman, som berättar hur hans klient ser på anklagelserna.
Hur vi ser på dem, det kommer jag redogöra för i min egna sakframställan, men hans inställning är tydlig och han förnekar brott.
Kan du säga någonting kring, de försöker koppla honom till vissa konton på sådana här Sky SSC-mobiler. Vad är hans inställning till det?
Ja, det är inte han som chattar helt enkelt. Han förnekar brott och det är inte han som ligger bakom de här kontona.
Gängvåldet med de dödliga skjutningarna tycks aldrig ta slut. Tvärtom tycks de öka. Vad är förklaringen och vad kan göras? Vi ställde frågan till en person som har en närmast unik inblick i hur de kriminella gängen fungerar. Författaren och tidigare advokaten Evin Settin. I boken Mitt ibland oss ställer hon och medförfattaren Jens Liljestrand frågan hur dödsskjutningar bland unga män blev en del av vardagslunken i ett av världens rikaste länder. Evin Settin ser flera förklaringar. Men det finns en som är återkommande.
En tydlig del som man måste se, det är när det är barndomsvänner och vänner som själva hållit på med narkotikaaffärer. Och när de helt plötsligt börjar sätta pris på varandras huvud eller beställa mord från någon annan. Då inser, måste man ju hitta liksom själva förklaringen i det. Och i de killar jag har mött och i de fall jag har haft ganska tydligt, så ser man att narkotikan är själva grunden. Det handlar om hur partnerskapet har varit. Det handlar om hur man ser på hur man ska ta marknadsandelar. Det handlar också om man anser att den ena rent ekonomiskt har lurat den eller inte. Så jag ser ju en av grunderna till skjutningarna bland barndomsvänner. Det menar jag med att narkotikan är själva grunden till själva konflikten. Till när konflikten börjar mellan dem.
Förutom strid om narkotika och pengar finns det ytterligare förklaringar, säger Evin Settin.
En del av förklaringen handlar också, i alla fall i de killar som jag har mött, är att deras tillstånd är inte det mest stabila. Tidigare har de haft en erfarenhet av att vara jagade bara utav polisen. Där de har känt en trygghet i det geografiska område de har bott, i det området de har varit. Men nu har ju det hänt någonting annat. När man hamnar i en konflikt med en person från samma geografiska område, så hamnar man i den situationen att man inte har trygghet någonstans. Och det gör ju att stämningen blir mer hotfull. Den trygghet man har haft tidigare och de vänner som har backat upp en gör ju inte det. Det i kombination med att många av de killar som jag har mött har ett allvarligt missbruk, gör ju att deras bedömningar, analyser av situationer, men också deras psykoser, gör att de kan ta fruktansvärda beslut. Missbruket pratar vi alldeles för sällan om.
Evin Settin berättar att flera av de unga vuxna killar hon mött påbörjat sitt missbruk redan i 13-14 års åldern.
Och föreställ dig en 17-18-åring som har haft ett missbruk i mer än 4-5 år. Vad har den för förmåga att kunna analysera situationer? Vad gör den när den är under en psykos, när den har trammat för mycket, tagit för mycket kokain? Många av de här killarna brukar berätta om vanföreställningar som de kan ha. Och med det trycket att både hålla sig undan polisen, men att också hålla sig undan från sina barndomsvänner som har all information om en, men också med rädslan att vem som helst i ens närhet kan goa ut den. Det gör ju någonting att stämningen blir väldigt liksom pressad och väldigt, väldigt hård. Så att det är alla de här funktionerna i det som gör att skjutningarna verkligen ökar. En av killarna säger ju så här att, jag frågade honom så här, vad ska man göra för att stoppa det där? Och han sa så här, när någon har satt ett pris på ens huvud så är det för sent.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I sitt arbete med boken Mitt ibland oss har Evin Settin pratat mycket med killar i gängen om vad de själva anser behöver göras för att få stopp på skjutningarna långsiktigt. De pekade på tidiga insatser, fast med andra ord, och på åtgärder som inte hörs ofta i debatten.
Man måste göra någonting då man bara säljer narkotika. Och när vi gick mer in i det, så förklarar ju liksom han skillnaden att personer som bara säljer narkotika, de ser sig själva inte som kriminella. Kriminell är man liksom när man går över till det andra steget. När man liksom skjuter någon, när man använder hot och våldet. Så han menar ju i alla fall att ska man kunna hitta någon lösning, måste man göra det i ett skede när den personen bara säljer narkotika. Jag har ju reflekterat tillsammans med de här killarna att deras bedömning av hur deras liv kommer se ut är ju inte så ljus. Den är ju väldigt mörk. De har ju en uppfattning om att de aldrig kommer bli insläppta i samhället, i de djupa samtal som jag har haft. Och där tror jag att samhället behöver fundera. Ett förslag som jag har diskuterat både med några av de här, det är att hitta någon form av amnesti för de unga killar som bara har sålt narkotika och inte kommit över till liksom de våldsbrotten.
Innebörden av amnesti är att samhället tar bort eller lindrar straffet för brott. Amnesti kan också innebära frihet från åtal. Alltså raka motsatsen till praktiskt taget alla partiers nuvarande rättspolitiska program. Men Evin Setin menar att ett annat perspektiv behövs av flera anledningar. En av dem är att många av dem som säljer började som barn. Hon talar om narkotikans barnsoldater. Barn som i praktiken är brottsoffer.
Jag menar på att barn som är 12, 13, 14 år så är ju brottsoffer när de utnyttjas och rekryteras in i denna marknaden. Vi kommer få stöta på dem förr eller senare. Det vi pratar för lite om det är att absolut hårdare straff. Men vi har ju över 2000 utdömda fängelsestraff efter Encrochat. Och en stor del av de här rör sig om narkotikabrott. Efter en viss tid kommer de här killarna komma ut. Många av dem redan under 25. Och vad ska vi göra med dem då? Det pratar vi inte om. Alla pratar om de hårdare straffen. Jag tycker att man ska ha hårdare straff i vissa delar. Det är inte det frågan
Vilka
handlar om.
Vilka delar kan det vara då?
Jag tycker klart och tydligt när det kommer till mord att vi behöver fundera kring hela den kedjan, men att vi också behöver ha ett barnperspektiv på det.
För att knäcka de kriminella gängen behövs det mer tanke på vad som ska hända med de unga killar som kommer ut från fängelset, anser Evin Setin.
Kommer de inte ut till jobb? Kommer de inte ut till någon sysselsättning så kommer de gå till den enda ekonomiska trygghet som de har haft sedan barnsben, vilket är narkotikaförsäljningen. Och vad har vi bidragit till med då? Då har vi bara bidragit med två saker. Det ena, det är slöseri med skattemedel. Och det andra är att vi har haft en tillfällig inlåsning där vi sen släpper ut dem och så går de tillbaka till narkotikaförsäljningen. Och det är inte att knäcka någonting. Och Jag hör ju själv att det är tufft att orka diskutera de här frågorna och det är därför jag inte tror heller frågorna kommer upp. Men vi måste orka bredda perspektivet. För sanningen är, vad händer med alla dessa killar som ska dömas? Och om inte någon vill anställa en person som har ett CV? Då tror jag att vi hamnar i en ganska svår situation. Och vi måste orka se bortom det. Och då tror jag att en av förslagen är ju att ge en amnesti och observera. Det är bara till de som säljer narkotika och inte har begått andra brott. Och inte liksom begått hot eller våld eller genomfört någon form av våld mot en person.
Encrochat har visat att narkotikahandeln i Sverige är mångdubbelt mer omfattande än vad myndigheternas tidigare beräkningar har visat. Polisen bedömer nu att det är en illegal verksamhet som årligen omsätter miljardbelopp. Evin Setin, tidigare partipolitiskt engagerad men nu fri debattör, menar att det kanske aldrig går att knäcka gängen utan att samtidigt angripa narkotikamarknaden. Och då tänker hon på den andra parten i handeln, på de som köper.
Vi har ju också ett samhälle som bidrar till detta. En av killarna sa ganska tydligt till mig, han sa så här, utan dem så är vi ingenting. De är en del av det här och då menar han alla de som bidrar till att vi har en miljardindustri på narkotikaförsäljning i Sverige. Och den miljardindustrin är jättestor. Och vi måste fråga oss, och det är därför jag kommer tillbaka till den grundläggande frågan, kan vi knäcka gängkriminaliteten utan knäcka narkotikaomsättningen? Vi diskuterar ju, polisen säger det, politikerna säger det. För varje ung kille som häktas, fängslas eller som dör så ersätts det ju med en ny. Och vi måste ställa oss frågan, varför behöver det ens ersättas med en ny? Det ersätts ju med en ny för att omsättningen där ute är så stor. Jag har varit liksom, och det här är inte ett storstadsfenomen, det här finns runt om i hela Sverige. Det finns i städer liksom, även ute på landsbygden. Och det måste vi ta ett ansvar för. Och vi måste också börja få igång diskussionen. Juridiskt ser ju vi köpet av narkotika som kriminellt. Men moraliskt, hur ser vi på det? Och varför jag kommer till den frågan, en av de här killarna han säger till mig klart och tydligt, någons krona av de som köper går ju till mordet som ska beställas eller till vapnet som ska inhandlas. Men vi vet inte vems krona, men någons krona är det.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.